välkomna till det fjärde avsnittet av Radioskugga. Jag som pratar heter Linus och med mig har jag David.
Hej.
Som tog semester tillbaka förra veckan. Ja, det gillar vi inte.
Jag gillar att Micke liksom riktar helt bort från dig. Så att du liksom, men, ska kunna prata och hålla det där extra men, höga, dubbelt så höga ljudnivån. Och ändå blir det liksom väg upp.
Men vi testade det förra gången och då blev det faktiskt bästa ljudet någonsin.
Det lät ungefär samma nivå.
Egentligen borde jag sitta i ett annat rum och skrika. Du blir så lugn. Ja. Nej, det är... Ja. Vi får se. Det, jag tror det blir bra så här. Sen har vi John också.
Hej.
Ja, du har varit med i alla avsnitt.
Ja, jag tänkte vinna över dig i antal avsnitt.
Är det så? Ja. Måste du klippa en gång?
Ja, nej, ja. Jag tänkte bara, du är borta någon gång så bara smiter in och spelar in det.
Ja, men det tycker jag. Det är ett temaavsnitt.
Ja, så får du ska ju få klippa sen, bli tvingad också. Så vi kör såhär 5 timmars avsnitt med massa så här, pauser och grejer. Linus, klipp det här nu. Det är ju ändå din podd.
Tema Melodifestivalen. Mm. Nej, men jag beskrev dig som du är lika självklart som solen går upp varje morgon någonting. Och sen fick jag en tår. Och nu har jag glömt bort vad jag sa, men det var väldigt vackert,
eller hur? Fint, tack.
Ja. Och vi har en ny person här, Marcus Sjöström.
Hej.
Hej, känd från Björns trädgård.
Precis. Ja. Känd från TV. Nej, jag vet inte.
Nej. Vart
jag
känd
från. Retrospelsmäss.
Ja, precis. Känd från Level var jag en gång i tiden. Ja.
Den där Marcus.
Mm. Mm. Jag har faktiskt varit med på riktig radio en gång också.
Det här är riktig radio.
Vad var du känd för då? När du blev...
Jag var med, det var när Angelica drog igång, vad heter det, Petris Spel. Så var jag andra veckans nörd.
Okay.
Så att vi pratade spelsamlande och Virtual Boy, Petri. Det är riktig radio.
Det är riktig radio.
Det är riktig radio.
Jag kommer ihåg det avsnittet. Det var inte så skönt såhär skramljud när vi grävde i lådor.
Ja, jo, precis. Ja, vi grävde i plastlådor och försökte beskriva sen samla figurer och sådär. Jag vet inte. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt.
Ja, precis. Och det var ett veckans slickepinne i slits också.
Nej. Ja, precis.
Okay, ja. Nu har jag dragit bort hela skämtmaterialet på en minut. Jag är så besviken mot det.
Klippa ut ett av de här skämt och lägga i slutet istället.
Ja, precis. Jag får inte lägga burkskatt på min egna skämt.
Ta det här släckepinnen och lägg det på slutet.
Precis.
Det är så här lagom abstrakt. Mm. Absurt. Bra.
Mm. Ja. Nej, det får du inte vara. Det är inte bra radio.
Skönt, Max, att du har ett... Jaha, det såg ut som att det var helt tomt block. Så jag bara... Det här ska jag prata om. Så jag penna på det. Det ska jag skriva upp under tiden.
Precis.
Inspireras.
Jag ska precis alltså ni får ju säga sen. Jag ska vara tyst i 10 minuter. Jag hoppas att ni ska vara det också. Jag ska inte spoila för mycket.
Jag kanske klipper ner det segmentet till. Det kommer bara vara 10 sekunder för er lyssnare. Jag antar i vanlig ordning att jag börjar. Det är ju lite tradition nu. Lika mycket tradition som du är alla gånger vi spelar in.
John, alltså.
John. Ja, just det, man kan.
Det syns inte.
Men de får ju höra på swishen på mitt fingrar.
Mm.
Ja. Jag har ju varit i Belgien ganska nyligen. Det vet ni om, förra veckan.
Mm.
Så jag tänkte mitt ämne inspireras från den resan. Kan ni gissa vad jag ska prata om?
Våfflor.
Någonting med hus att göra.
Är det Bryssel? Nej, Mannequin Piss.
Ja, det är
okay, då,
jag ska inte snacka om en staty som kissar.
Men okej.
Jag vill att det har en barn som kissar. Nej, men...
okej, den här serietecknare från Berlin.
Ja, jag ska faktiskt prata om en spelserie. Och det är Smurfarna.
Sa du en spelserie?
Nej,
de är
spel. Precis. Ja, de gjorde några serier också.
Ja, så vad vet ni om Smurfarna? Ja, de är blå, det vet jag alla.
De är 3 äpplen höga. Är det inte så?
Jo, wow. Jag bara river av en av frågorna direkt.
Ja, okay.
Shit.
Ja, nu slår den där kunskapen.
Ja, precis. Det är som när vi pratade all förra gången. Du drog jag där var han kom ifrån.
Det var ju sån här svamphus typ.
Mm.
Ja.
Det vet jag. Jag hade ett sånt när jag var liten.
Du bodde ju inte.
Jag bodde
inte.
Då kallade du mig så Smurfen. Jag bara, fan. Jag fick gå i ett svamphus.
Ja, det var jättekul. Ja, stackaren. Ja. Ja, serien är från 1958, så den är ganska gammal. Den är tecknad av någon som heter Pierre Culliford.
Jag
tänker franskt, belgisk namn.
Pierre Culliford 2.
Ja, precis.
Det måste vara han.
Ja, det var... Jag är bra på det. Men En första fråga är, hur många smurfar finns det? Det är namngivna smurfar då, som jag har utgått ifrån.
Så det finns inga anonyma smurfar?
Nej, tydligen inte.
I serien är det en massa som bara springer kring runt.
Ja, det finns massa.
Utfyllnad smurf.
Jag tänker bara
när man ser de här exemplen på samlingar liksom. Folk som har bara hyllor. Det måste ju vara...
För att jag säkert kan säga namngivna smurfar då, ifall det finns mer.
Det är bara en kvinnlig.
Säger.
Oj, så många.
Det känns mycket för mig, men...
30.
Det finns 105 stycken namngivna smurfar. Okay. Sen kanske det finns mer i serien och sånt som inte är namngivna, som bara är så här background smurf.
Background smurf.
Det finns glasögonsmurfen, gnällsmurfen, starksmurfen, läckersmurfen.
Han som bakar, eller hur?
Ja, precis, han äter. Alltså, det är lite på oss där. Det går ju lite i hand med, de har jävligt mycket merchandise.
Ja,
alltså.
Precis.
Vi har bondsmurfen, klensmurfen.
Astrosmurfen gillade jag.
Astrosmurfen var nästa på sluta nu.
Men så har de ett rymdprogram alltså?
Ja, de hade ett rymdprogram. Det kom ut astrosmurfar i typ tre olika upplagor. De var allihopa var så fantastiska med så plastbubblor och grejer. Så. De var jättefina.
Det var ganska stort rymdprogram alltså.
Ja, det är stort var det. Det var ju han.
En väldigt passionerad smurf.
Precis.
Men det kändes som att de hade väldigt många olika liksom, delar som du kunde fokusera på, men de hade bara en som jobbade med allt, som
lagaren
och
liksom. Men det är tråkigt såhär, glasen och smurfen, ja, glasögon, det är tråkigt. Han är skitstark, han har glasögon, han ska inte ligga i rymden.
Han ser dåligt. Det är en specialkraft.
Han bidrog inte mycket till samhället där.
Nej, bara glasögon och
smurfen. Han kan se bra.
Halt, precis. Fula skor.
Fula skosmurfen. Lidl-smurfen. Supersmurfen finns. Huttersmurfen. En smurf som allt, exakt, som allt går runt och fryser.
Det är också en specialkraft.
Nu när vi pratar, alltså jag måste sticka in en fråga, någonting som jag undrat över men som jag aldrig har kollat upp. Finns det bara en tjej? Är det bara smurfen?
Det är faktiskt nästa fråga här. Det känns som du har kollat igen där. Det finns tre stycken.
Okay.
Wow. Och det är faktiskt...
Och 98 snubbar då.
Och då, sen så följer frågan här. Förökar de sig som...
Det har jag ingen uppgifter på. Men
de smurfar
faktiskt, för det kan betyda vad som helst. Men det här är väldigt intressant, och jag hittar inte på någonting av det här. Det är folk det är jag har läst på Wikipedia, jag har googlat och liksom, jag får typ samma information överallt. Det är så här, den första kvinnliga smurfen skapas av Gargamel. Gargamel. You got me.
You got Gargamel.
You got Gargamel.
I'm back.
Precis. Han vill ju sprida avundsjuka och oroligheter i smurfbyn, så han skapade ju smurfan. Förlåt, jag är lite skrattig.
Jag tror jag hade det här serien.
Ja, precis.
Vadå, så hon är en ondskefull klon egentligen?
Ja, alltså hon är ju god i sig. Hon vet väl inte om allting.
Det.
Ja, precis. Ja,
om vi ska göra det här en modern, mörk sci-fi av det hela.
Ja, men precis. Nej, men hon, från början så var hon i alla fall, jag vet inte om hon blev något mer sen, men från början var hon ju bara liksom såhär, yberkvinnlig. Bara jättefeminin och jättefåfäng. Och så gled runt och försökte se så snygg ut som möjligt. Och sen så smurfarna blev helt tokiga då. Jag försökte liksom bråka.
Men du hoppar över ett litet steg.
Okay.
Det är det här som är det intressanta. Och du ser helt betvivlad ut. Förlåt, smurfen. Tydligen är det så här att hans planer gick inte riktigt hem. För det var inte, först var det ingen som var riktigt intresserad av smurfan. Okay. Hon var ganska ful. Hon hade så här svart stripigt hår i typ. Men seriöst, det står i programmet. Hon var ful, så ingen var intresserad av henne.
Just.
Och pappa Smurf tyckte väldigt synd om henne och bara, du, jag ska få dig vacker. Så han gjorde
Pimpsmurf
alltså, han var pimp. Jag citerar. Han gav henne en plastic smurfery.
What?
Alltså plastic surgery. Fast plastic smurfery. Wow. Så hon blev vacker och fick sitt blonda hår.
När skrevs det här?
Just den här första gången han var med, eller hon var med, kanske var 60-70-talet. Okay. Nu är det vet jag inte helt. Men det är ju helt sjukt att det är
men
så.
Precis. Ja, men det är sant. Jag förträngt det helt. Från början så var hon
ful.
Jag vill inte tänka på det. Nej, men hon gick, liksom.
Nej, men det, och det är också intressant att hon gick från att vara mörkhårig till att bli blond. Och det var när hon blev blond som alla...
Okay. Så pappa Smurf kan sin plastic smurfery.
Jo, han har mycket talang.
Han har smurfat smurfar.
Men det var ett intressant typ hur in just då plastikkirurg smurfen.
Nej, han gör ju allting. Han vet ju allting. Det är ju, han är ju ledaren där liksom. Ja. Det är hans hidden talent liksom.
Varför är han rödklädd för? Men det kanske inte någon.
Ja, det, jag har faktiskt en liten teori här. Okay. Men vi kan ta den lite senare. För jag tänkte bara... Ja, precis. Visste ni att det var lite så här, ska man säga, stridigheter för smurfarna hette ju smurferna innan.
Smurfärerna?
Ja.
Istället för smurfärerna? Ja. Okay.
Och puritanen tycker smurfarna är liksom ved... Alltså, det ska de inte heta. Mm. Jag visste inte, jag alltså de hette smurfarna. Mm. Men det var, de bytte inte serietidningsnamn till smurfarna. Till, alltså 1999 började de heta smurfen officiellt.
Jaha,
i Stockholm eller i Sverige.
Det såg man när man var liten, då hette de ju smurfen.
Nej, då hette de smurferna.
Okay.
Ja, är du säker?
Ja, jag vet inte.
Okej, okej. Det kan vara så, för nu när du säger det så var det att all promotion och sånt, det var smurfen med serietidningen som hade sin, som var med Andrik, och de hette smurferna. Jaha. Inte smurfarna. Mm. Men till slut bytte de också, för i folkmun sa alla smurfarna. Jag bara tycker det är intressant.
Vi
har haft problem med plural sen kängurubiten första avsnittet, så jag tänkte det var intressant.
Mm. Ja, nej, det är smurfarna. Det är lättare rent uttalsmässigt att säga smurfarna också. För att du slipper.
Ja, precis. Jag tycker det är mycket bättre. Och sen smurfarna. Hade jag det här. Hur hög är en smurf? Det är så tre äpplen. Det är alldeles korrekt. Sen vet man inte vad det är för typ av äpplen där. Så det är lite...
Och alla smurfar är precis lika långa. Det var ju en kort smurf.
De är extremt lika. Innan vad jag vet. Till och med läckesmurfen ser ju likadan ut. Bara att han äter hela och bakar hela tiden. Liksom. Och då är ju en stark smurf också. Han är ju den enda smurfen med en tatuering.
Ja,
han har ett hjärta tatuerat.
Cool.
Ja. Precis. Och det var tydligen den smurfen som skulle sätta igång smurf-OS. Men ingen var intresserad till smurfan erbjöd sig att pussa vinnaren. Och då blev det, då skulle alla vara med.
Ja,
vad är det här för jäkla scen?
Etablerar en fantastisk kvinnosyn.
Ja, alltså, verkligen.
Ja. Du får inte ha mörkt hår. Så. Nej,
okay. Nej. Jag kanske direkt och säger att du ska ha plastikoperation.
Hon är snygg med sin plastic smurfery. Det här tyckte jag var jäkligt intressant och jävligt läskigt. För sex, alltså det här var första smurfboken som kom ut, eller smurfserietidningen igen, med The Black Smurfs. Har ni hört talas om den? Det var svart smurfar.
Mm.
Så vi kan gå in lite på den mer i detalj sen. Men historien handlar ju om att det är någon sorts insekt som sticker i smurfarna, som gör dem att de blir svarta, aggressiva, våldsamma. De blir typ zombies.
Just det. Mm.
Och jag läst på lite om det här. Och det är ju, jag tycker det låter så jävla läskigt. För de kan ju ta det här storyn och göra en skräckfilm av det utan problem. För det är så nämligen att den här sjukdomen sprids mer och mer i det gömda och det glömda landet. Eller var de bor någonstans i sitt område. Så smurfarna försöker isolera smittan, försöker stänga ute de här svartsmurfarna.
Men det är fortfarande en del av de här 100.
Ja, precis. Vi behöver inte gå in på några rasistiska grejer där än, utan bara se dem som zombies.
Vi har inte kommenterat den hemska biten.
Alltså jag tycker jag får lite gås ur den här storyn i alla fall. De försöker isolera sjukdomen, men patient zero, alltså han som fick den första säger man, smittan. Mm. Han började utveckla intelligens. Alltså han började få tillbaka lite av smurfintelligens och sådär. Han kan smurfa igen. Så han klär ut sig till en vanlig smurf och infiltrerar smurfbil.
Och han sminkar sig blå.
Ja, typ, det vet jag inte. Men han börjar sprida han börjar sprida sjukdomen igen. Där i, alltså det är som Day-C liksom. Det är kaos. Och alla smurfar smittas. Så är det bara pappa smurf
men
kvar.
Är det gammel smurf?
Ja, gammel smurf. Han kanske heter gammel smurf. Pappa smurf är kanske engelska. Mm. Han är endast kvar, han lyckas göra ett botemedel, men han blir också biten. Mm-hmm. Så han blir en sån svart smurf. Liksom, det är typ jordens undergång.
Men det är
men...
Michael Jackson fast tvärtom typ, eller får man se. Alltså, en sjukdom som gör att det
blir... Vad snackar
jag om? Vadå, han hade ju en sjukdom som blev vit.
Ja, mm. Jo, okej.
Okay. Så, ja, Michael Jackson sjukdom. Ja.
Men det är ju sjukt läskigt, det är som 28 dagar senare någonting. Men...
Okay, det låter som I Am Legend.
Ja, exakt.
Spoiler.
Eller?
Det beror på hur mycket du tycker att början av en film är.
Om den är värd att se.
Se alla varianterna. Det finns ju ett antal inspelningar av den.
Nu kanske ni spoilar Marcus ämne, det vet ni inte. Så man får inte...
Nej, inte komma in på för mycket
detaljer. Nej, precis. Men i alla fall, när han är förvandlad till svartsmurfen, gammel smurf, eller som en svart smurf, då välter han ner botemedlet i en eld. Och då blir det en stor explosion och alla blir normala.
Mm.
Ja. Mm. Men det är ju väldigt läskigt det här med de här zombiesmurfarna. Men i alla fall, det som är så jävla sorgligt med det här, det är att Patient Zero, han som blev biten först, han blev ju knällsmurfen sen, eller buttersmurfen, eller vad heter den här smurf som alltid är så här negativ, för han var den enda som inte fick tillbaka sin smurfglädje, han har smittad för länge, så han har alltid där lite av det svarta i sig. Jag bara, det är tungt som tusan. Men jag skulle också jag skulle också varit emo ifall jag nästan förgjorde världen liksom. Och nu när man har pratat om allt det här, eller jag kan säga det här innan, att det roliga var att den här lite zombie, jag tycker det är som zombies. Det kom ut 6 år innan The Night of the Living Dead. Så jag vill här och nu säga att det var smurfarna som hittade på zombie-temat. Wow. Och då, alltså efter man har berättat allt det här, alltså, det finns ju så mycket rasistiska undertoner, så jag vet inte vad man ska börja. De har vita luvor, en svart smurf vill komma in i byn, och deras ledare har röda kläder. Det är ju KKK också, det är ledare har röda kläder, så det är ju...
De måste vita luvor.
Ja, men precis.
Men alltså... Är inte det lite en genomgående grej med alla belgiska serietecknare? De har alldeles en underton av rätt så konstig version.
Det är det.
Har du läst Tintin?
Okej.
Typ har du läst Lucky Luke?
Ja, Lucky Luke vet jag inte vad. Jag har ju läst Lucky Luke, men du vet jag
kanske
du...
Vad heter den då?
Okej, ja, det är...
Marsupilami, eller heter den? Är det belgisk också?
Ja, oh, den här...
Lite mer lång svensk.
Jag vet inte om det är några
undertoner. Den är belgisk, de har jättemycket sånt där. Gick för, bland annat förbi en husfasad som var helt målad i sådana motiv. Och så har jag bara en... Nej, jag har faktiskt 2 grejer kvar. Det här tar ju aldrig slut. En liten fråga. Smurfan hade en egen så här, cereal, alltså fling... typ av flingor i USA 1982 som heter Smurfberry Crunch. Just det. Men den drogs in ganska snabbt. Kan ni gissa varför?
Det var blått färgen liksom.
Man blev svart smurf.
Giftigt.
Ja, det, ni är lite nära faktiskt. För det var nämligen så att när barnen bajsade, då blev bajset blått. För färgämnet togs inte upp på kroppen, så det var ju hysteri liksom. Blått bajs.
Det är väl jättebra, bara roligt.
Typ vad det här med att ta upp färgämnen kan inte vara jättebra.
Nej, det är väl bättre att det åker igen.
Precis, de borde fått en high five istället. Du bajsar blått, du är frisk.
De borde haft med i reklamkampanjen istället liksom.
Precis.
Så här kul grej.
Det hade funkat, men det var, vad sa du, tidigt 80-tal?
Ja, 82.
Ja. 82. Kanske lite senare på 80-talet då hade det nog funkat med sån
typ
kampanj.
Liksom. Typ eller tidigare liksom så här typ. När den här typ tiden är fortfarande var coolt med typ sådana saker som är radioaktivt.
Så det måste vara coolt med blått bajs.
Tidigt 80, var det sent 70-tal? När var det Garbage Pail Kids kom?
Ja, det hade jag nog lite.
Jag vet inte när det kom. Jag hade ju också
83,
den, men det var ju sent 80-tal.
89 eller 88.
Ja, precis. Alltså, men det kom ju tidigare än så i alla fall. Alltså, men det fanns fortfarande. Men jag tänker, det fanns ju trender med just det här. Äckligt.
Ja, det var ju riktigt näst. Kul att man... så många liksom, att man ändå fick ha de där jävla bilderna. Då är det såhär, liksom rakade sönder hela ansiktet och liksom,
det var riktigt såhär. Ja, jag följer faktiskt såhär Instagram-konto såhär, the 80s, och då är det ju mycket sånt där. Sen ska jag också bara säga en lite rolig kuriosa, för jag hittade ett rekord som är satt i Wales. Det måste vara Wales enda världsrekord där. Det var att det var 2500 personer samtidigt som utklädde som smurfar i en klubb. Alltså, Mm. Det är ganska smurfigt.
Mm. Ja, det är jättesmurfigt.
Det här, mycket smurfberg. Mm. Lär ju tagits där, om ni förstår vad jag menar.
Precis.
Mm. Det var jobbigt, det måste ha varit många dubbletter också.
Ja, ja.
Bara fanns undra.
Precis, det är glasögonsmurf.
Ja. Ja. Ja, men det måste ju funnits några som bara var sådär liksom, vad fan ska jag vara? Okej, jag tar på mig för glasögon.
Oh, det är smurfan innan plastic smurfery.
Ja.
Ja, det var det jag skulle säga. Har ni lärt er något nytt om smurfan här?
Ja. Ja, och kommer inte ihåg en massa gammalt.
Ja.
Det var den där proto-zombie-smurfarna, det måste jag kolla upp.
Ja. Precis. Ja, det var faktiskt första serieboken som släpptes där. Ja.
Var det första?
Ja, den första. Okay.
Wow.
De börjar starkt med rasistiska koten. Ja. Det är så de fick upp läsarkretsen. Ja.
Jag hade... Ja. Det var bara så här meningslösa anekdot. Jag hade en väska när jag var liten, när jag var så här riktigt liten, 4-5 år. Som jag alltid hade med mig på semestern. Där med liksom en smurf med så här luffar, vad heter det? Så här bindel.
Ja, just det.
Och så står det så här, jippie, jag är på väg. För det var en av smurfarna som, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var alltid, han längtade alltid bort resesmurfen.
Bilbo-smurfen.
Ja, precis.
Men låt mig gissa, han kunde inte resa någonstans, för de fick aldrig klart den där bron de alltid byggde på över smurffloden.
Ja, precis.
Som aldrig blev klar.
Kan inte gå åt andra hållet.
Ja, det var ju rymdprogrammet som tog all fans. Ja,
precis. Nej, jag vet faktiskt inte vad som hände med honom sen. Men det är mitt starkaste minne av smurfarna. Jag tyckte väldigt mycket om smurfarna när jag var liten.
Vi får åka till Belgien där, eller till Bryssel. Där har de ju smurfmuseum och smurfstatyer. Ja.
Smurfa loss
ordentligt. Det kan betyda vad som helst.
Ja, nej, förra gången jag var med, då... Nej, det var inte förra gången. Ja, det var skitsamma. Det kanske var första avsnittet, eller pilotavsnittet. Då tog vi upp, pratade vi lite om TED-talks och de här grejerna.
Ja, det var första pilotavsnittet. Det där glömda pilotavsnittet.
Ja, med dålig ljudkvalitet.
När vi inte hade en, vad heter det? Ljudtekniker.
Ja, det är en lost episode som ligger på.
Ja, jag var ju där, men...
Ja,
det var dålig akustik i det rummet. Det var ju en ljudnörds mardröm.
Nej.
Hur ska det här bli? Ja. Nej, men i alla fall. På tal om TED-talks så är det...
Den här föreläsningsgrunken på nätet.
Ja, det är liksom, det har varit ett sånt. Jag undrar om det har varit ett sånt nu i Sverige, eller om det var något på Almedalen. De hade fått liksom ett tillstånd att göra ett TED på Gotland.
De gör så att det är TEDx och sen så orten. Som inte, det är inte huvudeventet. Men
nej, precis. De har haft flera stycken i Stockholm och sådär. Jag tror att de har haft tidigare Almedalen också.
Ja, det är inte TED, den här björnen som...
Ja, det startar med honom, men det är inte det. Det handlar inte om honom. Det är inte bara han längre.
Men det första talet var hjälten.
Ja, precis.
Inspirerade tusentals miljoner...
I alla fall, det, och nu är det en man vid namn Simon Anholt som har gjort sammanställt ett index över the goodest countries in the world.
The goodest.
Det är så det goodest country.
Det är man alltså det bästa ställe, eller vad?
Typ han också
godaste.
Delicious.
Han har hållit ett TED-talk också om det här. Jag har inte sett TED-talket, men jag har läst hela artikeln och intervju med honom. Och det handlar om att ofta så kollar man ju på vilka länder som det går bäst för rent liksom ekonomiskt, eller liksom de som drar in mest pengar eller sådär. Men så inte vilka som är liksom, inte, man kollar ofta inte på en global nivå hur de förhåller sig. Olika länder förhåller sig till varandra. Men nu har han liksom gjort, sammanställt ett index som förstås är jäkligt, måste vara ganska klurigt att göra över.
Ja.
Det är 7 olika kategorier som är vetenskap och teknologi, kultur, internationell fred och säkerhet, world order, hur säger man, kallar man det på svensk?
Världsordning?
Ja, det är världsordning.
Var det en tidigare vetenskap?
Ja, men du säger det, jag har sett den här alltså. Jag har sett den. Okay.
Ja, det är ganska nytt.
De har gjort en graf, va? Eller någon grafik har jag sett. Rangordnar i olika.
Ja, exakt. Men ja, det är ganska nytt. Det kom för någon, jag såg det för någon vecka.
Det är punkt Ols, David.
Ja, det är gamla.
Var det någon som tog upp det för en avsnitt? Det är för sent, David. Gå hem. Nej,
ska alltså, jag bara. Alltså, på tal om smurfarna. Det är 58.
Ämnen ska vara handla om någonting som hände typ för typ 3 timmar sedan. Eller typ 10 år sedan.
Ja, precis. Det är liksom gränsen.
Ja. Nej, men i alla fall, då är det världsordning, plinat. Klinat och klamat.
Kan du använda det i mening?
Planet och klimat.
Ja, det kan nog vara laugh track brand. Douche-kommentar.
Prosperity and equality. Prosperity är väl vad som kan
vara. Välstånd.
Ja, och jämställdhet och sen hälsa. Ja, det är well-being. Undrar hur ja, skitsamma. Det är de här 7 olika.
Det är just de inte viktiga punkter. Alltså,
till prosperity är ofta det är mer så här ekonomiskt välmående.
Ja,
och
ja, jo.
Det andra är mer hälso.
Men då har i alla fall han satt samman ett sånt här index. Och det är, varje sån här kategori har liksom 5 olika datamängder i sig som de har plockat från FN. Och de flesta är från olika så här undersökningar som FN har gjort genom årens lopp. Det mesta kom från 2010. Också. Och sammanställt det här till en till ett index då som rankat alla länder för att se vilka som ligger bäst till liksom. Det han säger också är att som sagt ofta kollar man på enskilda länder hur bra de ter sig, men man kollar sedan på hur de påverkar andra länder eller liksom
sådär. Just det, okay.
För ofta så kollar man så här, ja, som sagt liksom, ja, det går skitbra för oss liksom, våra företag är jättebra, får in jättemycket pengar, så kollar man inte på okej, vad beror det liksom, var är arbetskraften, ja, och liksom, det ligger folk jobbar för slavlöner liksom, i andra länder och liksom hur man kollar inte på hur det påverkar miljön eller såna grejer. Men det tar ju det här liksom, hänsyn till då utan att för de har ju intervjuat honom också och liksom frågat sig, men hur väger man de här olika grejerna? Liksom? Det har de inte gjort, utan det är samma koldioxidutsläpp, det har samma liksom påverkan som om du skulle invadera ett land. Det är inte viktat, det är liksom inte viktat på något sätt.
Nej, det är bra eller dåligt.
Ja, exakt. Utan det är bara, det här är dåliga grejer. Ja. Och sen det har inte liksom och invadera ett land kanske det borde vara liksom jättemycket högre upp, liksom värre än att släppa ut olika. Men det beror på vad man
på din anledning varför invaderar det.
Och vilka du invaderar.
I alla fall på den här hemsidan goodcountry.org så kan man se hela listan liksom och...
Säg adressen en gång till och
goodcountry.org. Och där är man kollar då overall rankings, så ligger Irland etta.
Just det, det kommer jag ihåg att jag nu vad gör de som är så bra?
De ligger
öl. Ja, just det. Nu svarar jag på min egen fråga.
Ja, precis. Och whisky.
Ja.
Ja, de ligger etta på prosperity and equality. Alltså totalt etta på den kategorin. Man kan ju se här exakt liksom vilka vilka de ligger bra till.
De åker ju aldrig i Irland, det är ju skönt.
Ja.
Precis. Det finns många företag som har...
Jag mår jävligt bra, men jag blir slagen varannan vecka.
Så vi har, jag kan ju bara dra 10 först här. Irland etta, Finland.
Finland, de är nedgående nu. Det går inte bra för Finland.
Ja, Finland, Schweiz.
Schweiz går det bra för.
Det är klockor och ostar, det är liksom det.
Och så har vi kockar och
klockor och ostar och
kökjur och ostar, det
är bara Finland.
De ligger trea på prosperity and equality.
De har väldigt mörkt bröd och vodka.
De ligger 7.
De har Hesburger. Du bara hoppa fem.
Jag tror det var 135 länder totalt som de har kollat. Men Finland ligger, de ligger trea på det här liksom. Vad sa vi att prosperity, alltså företags och jämställdhet, det känns som att det känns konstigt att de ligger på samma kategori, prosperity and equality, att det är samma. Ja, men det finns underkategorier till den, alltså open trading, fair trade, market size, det är lite alltså man kan liksom klicka sig in om man vill vara lite se mer på
exakt. Okej, så Irland, Finland, sen var det Schweiz.
Schweiz, Nej, jo.
Jo.
Irland, Finland, Schweiz, Holland.
Holland?
Du blir förvånad för varje.
Så har de tre skor väderkvarnar.
Tulipan.
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 Tulipan. We need to göra en rebranding. Men den köper tulipan. Tulipan. Det säger jag fel också.
Talfel, det podcast.
Vad kom efter Holland då?
Och sen har vi Nya Zeeland.
Vad?
Nya Zeeland.
De har en kiwi-fågel. Kom igen.
Och ligger två nej.
Vad ligger de bra på?
Ja, det är ingenting. Planet och klimat.
Mm. Ja, det är ju så. Ja. De har fantastisk natur, men inte så länge till. Det
var
inget
hot. Vad det är bara så här, ingen turist som förstör det.
Ja, precis.
Sen kommer Sverige, sjätte plats. Ja, det är
Men vad har vi gjort egentligen?
Precis. Dalahästar och surfing.
Sen har vi England, sjunde plats. De ligger etta på science and technology.
Ja.
Det känns ju, jag vet inte, rent spontant känns lite...
Inte etta på de här, vad heter det, tandvård.
Klassiska fördomar.
Jag läste om svartsmugg från några tandläkare i England. Jag är 68.
England, åttonde plats Norge, nionde plats Danmark, tionde plats Belgien. Där du har det.
Ja, de där alltså.
Okej, men alla nordiska länder med i topp 10. Eller förutom Island.
Ja, Island, precis.
Sen har vi, om man kollar i USA, ligger vi på 21 plats.
Kan vi inte, bara för skojs skull, kan vi inte ta 10-20 också då? Bara lite snabbt, det var lite intressant.
Utan förvåningsutrop.
Ja, ifall det är något väldigt bra. Okay. Då måste jag...
Ja, visst. 11 i Frankrike. 12 Kanada. Ja. Kanada är...
Det tror jag är
högt. Det tror jag är så här högt upp landet.
Ja, det är 11 är högt upp. Men,
13 Tyskland, 14 Österrike, 15 Australien, 16 Luxemburg, 17 Island. Island känner man att de borde kanske ligga högt. Men de gör ingen
generär. Alla de här topp 20 känns ju fattig, som de skulle ligga där.
Fast det var typ att Islands ekonomi har kraschat så hårt nyligen.
Ja, de ligger etta på planet och klimat.
Jag ser grafen är borta, deras ekonomi är långt ner.
Ja, det här.
Ja, det är
den som drar ner.
101 ligger de på prosperity. Ja.
Då lär de ju gå upp lite, antar jag, om det börjar gå bättre där. Men, var det?
18 är Cypern.
Jaha, det skulle jag aldrig gissat.
Nej. De är tre på...
Är det Kalsino? Nej, det är Malta.
Det är Malta,
de är tre på science and technology.
Men Cypern, det är ju krigsområden nästan. De har ju den här gränsen där. Grekerna och turkarna skjuter ju.
Ja, de ligger 86 bara på international, på fred och säkerhet.
Ja, precis.
Sen har vi Spanien på 19:e plats. De ligger nästan sist på fred och säkerhet. 120:e plats.
Ja, för dem, det går ju... De ligger Spanien är ju...
Ja, men det är ju, som sagt, mesta av den här datan är från liksom 2010 också, så det har ju här ligger Spanien etta på hälsa och välmående. Jag vet inte, det kanske inte är så nu längre när ekonomin har börjat gå.
Jag skulle också må bara käka tapas, var
det då? och sova mitt på
dagen. Ja, precis. På plats 20.
Italien.
Det är ju så korrupt, alltså de borde ju vara på plats 100.
Ja, men ja, så det är lite en, han säger också att det här är liksom inte något. Men det skulle behövas liksom hur mycket, om man vill göra en exakt liksom graf eller statistik, så måste man ha hur mycket data som helst. Det här är ändå ganska begränsat, men han säger att liksom, okej, det här kan vara en fingervisning, så det är inte något.
Men det är liksom intressant, men kan du inte scrolla ner till plats 30, så bara säga plats 30 till 35. Alltså bara så jag vill bara veta ungefär hur, vad det är för typ av länder där.
Men
det kan jag ju på något sätt. Det är några länder i Afrika och sådär, kan tänka mig.
Det baserar sig lite också på så här BNP och lite sådana här grejer. Så det är inte bara liksom att okej, om USA gör jättemycket bra i ett ställe, så sticker de upp så här.
Nej, men jag förstår. Men plats 30-35, det här är ju lite B-laget nu.
Det börjar med ett land som det går jäkligt dåligt för. Det är Grekland ligger på 13 plats. Men det här måste ha varit lite in... Eller jag vet inte när det
började. Jo, det går ju dåligt bra, men det är fortfarande...
Men det började då.
Det finns ju sämre ställen att bo på än i Grekland.
Men var det 2010 eller 2011 där vi liksom började krasa... Ekonomin började krasa ordentligt?
Jag vet inte
faktiskt vilket år.
För jag tänker att det var, jag tänker att det var november 2010 då det liksom ja, alltså precis sent, jag för mig att det var sent 2010 som började liksom knas ordentligt. Både i Sverige men även då som sagt var i Grekland och många andra länder där runt Medelhavet.
Nej, men 2008 var väl den här kraschen i USA, alltså bankerna och hela,
ja, det var tidigare i alla fall.
Ja, exakt. Det tror jag, det var lite innan, ja. Så det kan nog stämma. Så har vi Colombia 31:a plats.
Ja, det står, det är väl bara, det är ju bara droghandel som håller uppe i det där landet.
Inga fördomar.
Nej. Jag skulle säga, det är enbart fördomar.
Sorry.
Så har vi Bulgarien 32:a.
Sunny Beach.
Sunny Beach, just
det. Det är den enda som räddar det landet. Ironiskt kan man tycka.
Fulsprit och droger. Inga fördomar.
33:a Panama.
Ja,
34 Estland, 35 av Portugal. Portugal ligger 116 plats på fred och säkerhet.
De gjorde också en undersökning, jag kommer inte ihåg vad det var, det var i någon tidning där Metro kanske det var, där de har tappat plånböcker i hela Europa bara som ett test, och det just var i Portugal de mest oändliga människorna var, för det var ingen typ som handlade om det kan, eller om det var en av tio eller så här, absolut lite. Men kan du inte skala ner nu till hur många länder finns det?
135 tror jag på listan.
Okej, okay, men
det är ett helt jävla ni säger där med hur många länder finns det?
Ja, precis.
För det beror på vem som räknar.
Ja. Okej, okay, det är sant. Men, kan,
125 var det.
Okej, okay, men ta inte ända, nu, jag vill veta vilken som är mellan 70 och 75. Det är ju C-laget.
Okay.
Där kan vi hålla på med hur länge som helst.
Nu börjar folk
sända ut här. Nej! Nu har jag fått smygkoll på vad sista
var. Ska inte bara ta de sista istället? Det är, ingen, är det någon som bryr sig om C-laget? Man bryr sig om dem som ligger ganska högt.
Och de här som kommer med dockisåpen om 5 år. Det är de vi måste hålla koll på.
Det var precis de här som klarar av sig sen.
Det är de här som kommer ha 60 tv sen.
Då har vi Bosnien, Herzegovina.
En av de sexigaste länderna. Alltså jag tänkte på om de ska klara sig i Big Brother sen. Okej, okay, förlåt. Yep.
Sen har vi 71 plats Mozambik. Uh-huh. 72 Armenien. 73 Albanien. 74 Kirgistan.
Det är de som har den högsta flaggan tror jag.
Jaha, det står, det är inte mer på.
Nej,
här.
Men 165 meter. För
att du pratade om.
Ja,
okej. Okay.
Ja,
okay.
Just det, ja det kan det vara.
Eller andra också.
Ja. Eller var inte Tadjikistan?
Jo, men ja, det var...
Det är någonting i stan.
Ja, precis.
Det var någonstans i stan.
Långt stan. Ja, 75 Malawi.
Och ska vi ta den sista också?
Mm, sist ligger Libyen på 125 plats.
Jaha.
Det är ett som instabilt, inte allmänt land.
Jo, men det, jag skulle tro att det
var... Vilka sista tre då?
Libyen då har vi Irak 123 plats.
Ja.
Ja.
Vietnam 124, Libyen 125.
Vietnam? Så.
Men Libyen ligger 16 plats på internationell fred och säkerhet. Men det är jävligt dåligt på allt annat.
Det kanske är för att det är så himla mycket
de har gått sönder så mycket, kan inte göra så mycket.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men det är ganska kul. Alltså, väldigt roligt att gå in på.
Vad hette han?
Gaddafi? Ja, precis. Gaddafi, precis.
Ja. Shit, alltså man klämmer ju bort. Jag kommer aldrig glömma hur han ser ut, alltså. Ja. Jäkla läskig han ser ut.
Ja, nej, men i alla fall, jag kan rekommendera att gå in på och liksom kolla lite på den. För det finns väldigt, som sagt, varje sån här, varje av de här 7 olika kategorierna, 5 så här underkategorier som man kan liksom sortera lite efter. Då.
Ja.
Sen sa han, Simon Arnholt också, att som sagt, nu viktar de inte de här olika hur dåligt något är. Allt är liksom, alla de grejerna är lika bra och lika dåligt. Så. Men i framtiden så kanske kunna liksom ställa in vad man själv tycker är viktigt. Så, okay, jag tycker att liksom, miljö är viktigt, så det här borde ha högre liksom, prioritet än typ andra grejer.
Var det någonting som stack ut i Sverige? Var det någonting som är liksom
ska se.
Väldigt bra eller väldigt dåligt? Eller var det bara liksom
vi är på topp 10 på allting förutom internationell fred och säkerhet, 111 plats.
Wow. Det är för att vi exporterar vapen
ja,
och
ja.
Och vi är så finns... små när vi väl är ute och gör fredsvarnande.
Ja, precis.
Ja. Ja, det är ju, alltså, under kategorin är det ju, ja, det är både internetsäkerhet också, arms, alltså vapenexport, lite allt möjligt. Vad man liksom hjälper till med förstås.
Jo, vi hjälper ju till NSA och alla de här med... Jag menar, att lyssna på internet. Så.
Nej, men 3 på planet och klimatens rätt. Ja. Mm. Och 4 på välstånd och jämställdhet. Så det, ja, det,
säg adressen en gång till. Så...
Goodcountry.org så hittar man massa.
Superbra.
Då kan man läsa på lite också om vad lite FAQ och liksom hur de har sammanställt det här och så där, var det kommer ifrån. Och sen som sagt, det här TED-talket kan man, är säkert intressant också om man inte orkar kolla igenom alla grafer och sånt här, så kan man lyssna på det. Jag har inte gjort det, men
det är jättesnyggt också.
Ja, faktiskt. Grafiskt är den väldigt stilig, massa olika färger och sånt.
Och mycket klickar ut på.
Då är det här inte en designer.
Nej, exakt.
Mycket färger.
Ja, det är mycket färger och
sånt. Sådana där var ju inte de färger.
Härligt. Ja, men tack för det då, David.
Ja, tack.
Ja, men om jag ska försöka.
Nu ska jag prata om världens sämsta spel.
Ja, exakt. Eller världens näst sämsta spel. Det är gjort i Libyen. Nej, men
andra världsfred.
Läpper de mot mig som långt på listan.
Nej, tänkte kolla vad ni kan om en person som jag tycker är viktig. Han heter Alan Turing. Jag visste inte.
Jag var helt övertygad om att du skulle göra skuss.
Typ David kan du veta hur du pluggat
Turing-maskin.
Ja,
jag kommer inte ihåg exakt.
Ja. Så här, vad, har ni koll på vem den här personen
och
är?
Han heter
Alan Turing.
Jag har fram att han var matematiker i grunden. Mm. Och det känns som att han låg till grund för så att säga tidig programmering och sånt där. Jag funderar på om det är det som heter Turing-testet. Alltså,
det är ett av hans påhitt, ja.
Ja. Där man pratar om att vi kommer komma till en punkt där maskiner alltså artificiell intelligens helt enkelt där vad är det, så typ han orkestrerade ett slags test där om det var 30, av 30 personer ska 20 personer tro att de pratar med människan.
Ja, det var ju det. Det var ju en sån test ganska nyligen, var det inte?
Alltså, nu, folk påstod att de hade lyckats.
Precis, men
det var bara precis. När folk bara verkligen kom, nej. Inte ens närhet.
Nej, för de hade hittat på sig dumma premisser den här gången, så var det liksom att det skulle vara en 13-åring från något
land med talfel.
Precis, från något Ryssland.
Något land med talfel.
Nej, men det var en ung grabb från ett land där mitt tal är engelsk och han har skrivit alltid typ inlärningssvårigheter. Ja, och det var premissen. Bara, okay, ja,
men då kan man ju bort en hel...
Ja, och det var det som var grejen. Att efteråt, först så gick de ut och sa liksom, nu har vi liksom nått den här punkten, men sen så folk har kritiserat det jättehårt.
Men innan dess hann ju Expressen haft blad säga att
absolut.
Folk har gjort AI perfekt.
Ja, jag läste bara under att det hade... någon hade lyckats med det.
Ja, det är det jag läst också. Sen är inte...
Ja, det har fått jättemycket kritik. Men ja...
Ja, alltså det är bra kunskap för någon som är inte inom just det här datavetenskapsområdet.
Ja.
Vad kul att... Tänk om du hade sagt det så här. Nej, det var fel.
Ja, men det är helt fel.
Du vet det du har pratat om i 2 minuter. Det är helt fel.
Vad
Steve
Turing.
Steve.
Alla. Nej, men alltså det är... Ja, han var geni där på en typ... Jag säger väl... Han föddes 1912 och i England då. Han var så här, väldigt tidigt visade att han var jävligt smart. Bara började typ formulera saker inom matematik som man typ inte gjort förut.
Ja, det var ju landet som ligger först i science och så liksom. Det.
Ja. Exakt, det här, när han gjorde det här så han formulerade just att Turing-maskin är också så här, ett koncept som han kom på. Det är viktigt att bara... Egentligen, det är i konceptet en väldigt enkel apparat. Det är bara oändligt med minne. Med bara då, så här, vilket är då, i det här fallet är en remsa bara uppdelt i rutor. Och sen så har du ett så här, state eller så här, tillstånd i den här maskinen som säger att om det är en etta här så gör det här och byter det här state eller någonting, eller om det är nolla så gör det här, och så, här. Okay. Så kan du ändra på det här då. Och med det här så kan man då matematiskt bevisa att du kan göra alla operationer ever ungefär.
Okej.
Och det är det som ligger i grunden till bara moderna datorer. Det är så här.
Men var det, är det som är typ så här hålkortsprogrammering eller är det
alltså det här är typ före det.
Det är före det, okej.
Okay. Det här är som han kom på liksom, när det här, som det här som han hittar på liksom, när computer betyder en människa som sitter och ritar eller räknar.
Man kunde inte testa heller. Nej. Riktigt, utan det var ju
det var en teoretisk maskin liksom, så här som
Vad innebär vad gör ritaren där på ett papper eller vad
byggde han någonting? När man bara konceptuellt
bara skriver ner det här är en idé liksom.
Ja, det är så här.
Det är det som är rätt fascinerande med mycket sån här vetenskap som gjordes liksom innan man hade jävligt mycket teknik och såna liksom, och ändå som man visat i efterhand liksom, när man, nu när man har liksom,
ja, teorin
av, ja, det är liksom så här, det är helt
så
so
the test of time
liksom. Jag vet, det finns ju en annan person, han heter Charles Babbage.
Ja,
en skaparen av typ modern dator typ, eller inte modern, men han gjorde ju en sån gigantisk maskin som, ja, den räknade ju saker med kugghjul. Mm. Och du kunde programmera den här.
Mm.
Och den
steampunk-dator.
Jo, exakt. Det här finns vissa steampunk-böcker som är baserat på att Charles Babbage faktiskt byggde det här och Andreas Bångkraft.
Cool!
Nice.
Och det var så att moderna datorer utvecklades.
Ja.
Istället för att det är elektroniska. Nice. Men, ja,
när pratar man i tiden? När hittade Allan?
Allan!
När hittade han på sin maskin?
Det här var så här, runt 1900, typ 20-30 någonting. Så där började fundera på det här. Okay. Skriva det på papper.
Ja.
Jäklar vad abstrakt. Tänk hur det var då, folk som bara, tja, vad gör du? Vet, man står där med kaffe, ska gå därifrån. Så bara, han slutar aldrig prata.
Ja,
jag måste gå nu.
Typ, om 100 år kommer det här ha väldigt stor betydelse.
Yeah, bye.
Hejdå.
Ska jag säga det där? Nej, men eller just apropå Charles Babbage, han där lilla sidospåren, men att han ritade upp så, han gjorde en enkel sån maskin, sen så ritade han upp en bara en så här konceptuell sak som han aldrig hade pengar nog att göra.
Mm.
Folk har ju sen byggt den nu så här på typ 90-talet.
Mm.
Och den funkar ju.
Mm.
Så här,
ja.
Vacker.
Ja,
är det svårt det där att tänka så här, som sagt, just hur hittar man på konceptet? Eller hur börjar man tänka på datorer och sånt där när det verkligen aldrig har funnits någonting sånt på något sätt överhuvudtaget?
Men det, har den legat något till grund för hans teori? Liksom, för typ så här, jag tänker kryptering, liksom sån här kod alltså, under andra världskriget? Eller
Enigma.
Ja, exakt.
Alltså det är ju en väldigt stor del av varför jag tycker han är en viktig person. För om så här, han var en stor del av att typ knäcka. Koderna under andra världskriget.
Jaha, han jobbade inte för nazisterna.
Nej, tvärtom.
För det var lite roligt och tänkte, nu kommer vi på allt det, för du tycker det är bra att han kunde skydda så här, nazistisk kommunikation. Jag bara, oh, no.
Tyvärr, han gjorde tvärtom.
Okej, tyvärr.
Okej,
men var det, nu, det här blir så jättetraumatiskt grej om det är helt fel, men var det han då också som tog livet av sig?
Ja, det är...
För att han blev utpekad, uthängd som homosexuell.
Ja, det var så här, tag efter kriget så var det att han fick en, ja, det här, han bodde med sin älskare.
Ja.
De får ett inbrott, polisen mäler detta.
Ja.
Under utredningen kommer fram att de ligger med varandra.
Ja.
Och det var olagligt i England på den tiden.
Precis.
Och då blev det, han blev dömd för det. Och han kunde välja med att antingen åka fängelse eller få bli typ kemiskt kastrerad.
Ja.
Han väljer det.
Just det.
Och det leder till att han typ tar livet av sig typ 2 år senare.
Det känns lite deprimerande liksom.
Ja, jo, det är så tragiskt så just med vad han har betytt för allmänhet och...
Hur gammal var han då när detta?
41.
För det känns ju, då hade han ju mycket kvar i liksom. Det är så jävla... Ingen skulle naturligtvis få utstå något sånt här, men...
Ja, men det tragiskt är typ att han blev benådad förra året.
Ja, det är lite sent kan jag tycka.
Ja, okej, alltså de bara går tillbaka. Det där var fel.
Ja, också typ 2009 så gav bara regeringen ursäkt
till hans
till släkt och sånt där. Men
inte mycket värt.
Nej, men
det är lite sent kanske kan jag tycka.
Nej, just man går tillbaka just där till vad han då gjorde under andra världskriget. Med typ han var på en av de viktigaste personerna i det här stället som heter Bletchley Park.
Just
det. Vilket är...
Men blev han adlad då? Eller något sånt där?
Han blev adlad direkt efter kriget.
Okay.
Men det var hemligt för han. Det han gjorde var hemligt.
Ja, just det.
Vilket är typ att finns papperna skrev under tiden som blev typ offentliga typ 2012. Bara för att det var så avancerade grejer han gjorde.
Just det.
Men just under andra världskriget så var det typ där då... Just Enigma-maskinen var en stor del av att hur tyskarna höll saker hemliga. Och då liksom de tog en vidareutvecklad en sak som hade byggt i Polen. Som var en primitiv dator. Som han då sen bara, men jag gör den här bättre så den faktiskt kan användas på riktigt för att knäcka kod. Och den hette då Bombe.
Ja.
Och den använde
han kunde ju bygga datorer, men han kunde inte namnge.
Nej, jag är inte dålig på marknadsföring.
I'll call you Bombe.
Ja, det var det. Nej, men de använder just då för att ja, just bara, vi hade väldigt smarta sätt som han hade kommit på att just knäcka Enigma. Mm. Och typ han bara typ sa till dem på det stället och bara sa till Churchill, bara, men ge oss mer pengar för att vi behöver mer såna maskiner. Ni kommer tjäna så mycket på det här. Så och Churchill lite på honom och bara.
Men var detta sa du? Okej, han byggde inte den i Polen utan
nej, han byggde den i England.
Okej,
utvecklade idén som de hade börjat på.
Ja, det var så jag hängde inte med. Ja, men då ja, i så fall skulle det inte fungera under några steg om man satt och utvecklade den i Polen. Nej. Det skulle vara lite jobbigt.
Nej, mot slutet av andra världskriget så hade de typ 200 sådana här apparater som bara står och knäcker Enigma skiffer bara kontinuerligt. Och liksom finns det beräkningar av typ så här Winston Churchill sa sen liksom att att Alan Turing är en av de enskilda individerna som gjort mest för att avsluta andra världskriget. Och liksom det finns beräkningar på att jag absolut minst ett år kortare blev på grund av honom. Vilket är så mycket liv.
Det är fantastiskt. Men fan vad peppar man blir av att höra sådana här saker. För nu tänker man hur mycket personer som sitter nu liksom, med de resurserna som finns idag och bara gör helt galna grejer som inte vi vet om. Som vi kanske ser om 20-30 år. Så det är så jävla coolt. När man bara tänker på hur mycket smarta människor det finns.
Men samtidigt så gör ju liksom begränsningarna kan ju göra att folk också sitter och verkligen bara nörda ner sig i något liksom, som han liksom.
Men det är ju folk som har begränsningar också liksom.
Men nu, jag vet inte.
Det finns det säkert många anteckningsböcker ut som borde få en budget eller så.
Jo visst.
Men alltså, lite så med det han hade, mycket av det han hittade på vi ju hemligstämplat i länge. Typ att han uppfann den moderna datorn, det var ingen som visste om först långt senare. Och det gjorde han bara för att lösa ett problem. Det var, jag behöver det här, så jag gör den.
Han var även barndomsvän med Bill Gates.
Men har det gjorts någon film om honom?
Det är kommer en på väg.
Ja, för det känns som ett jävligt liksom, alltså ett livsöde liksom. Det där är ju en klassisk film liksom.
Det kommer komma i år. Kommer det komma en med Benedict Cumberbatch i huvudrollen.
Ja, just det. Nu när du säger det.
Jag ser fram emot den jättemycket.
Gud, vad man inte kopplar saker. Nu vet jag. Men jag såg att det skulle spela någon ny och det var någon så här alltså biopic liksom. Men jag visste inte vem det var, så tänkte jag, men nu när
Nej, jag blev lite peppig såg den. För att det är såhär bara, den kanske låter folk veta om den här personen som, det är väldigt få som egentligen vet vem det är. Men typ så fort han använder en dator så han är en del av det här.
Vi använder honom varje dag.
Men det är såhär typ såhär Turing-testet, det enklaste varianten av det är ju också det här captchas. Såhär, verifiera att du inte är en dator. Det är baserat därifrån liksom. Och sådana bara,
Så i sig är det typ bland de mest irriterande som finns.
Jo, det är för att det är dåliga.
Kan du inte se bilderna av dem?
När man inte ser de jävla boxarna. Då känner man sig så här, de tror inte ens att det är en människa. Jag tycker fel
bokstäver. Jag skriver in det, bara nej, det var fel. Bara,
precis. Alltså här jobbiga, då måste jag ha något namn. Eller heter det bara Catches? Alltså så här, när man typ kommenterar på en blogg eller whatever. Ja, ska man verifiera att man är människa så får man se någon suddig bild med lustiga bokstäver som man aldrig kan tyda.
Bombe.
Fast det finns ju, som sagt, det finns ju varianter, det finns ju smartare sådana här också. Man, typ de har bilder med tydliga bokstäver och siffror och sen ska man typ lägga ihop de två siffrorna i bilden och sånt där.
Bara så här, instruktioner som är svåra att programmera att lösning för sig.
Precis.
Alltså det finns här en liten detalj han har honom som kanske livet gillar. Hans hobby, vad tror du det var?
Smurfen.
Såhär, nej.
Alfred Smurfen.
I hans skissblock sitter de en teckning av Alf. 30 år innan serien. Jag säger, jag lämnar här ordet.
En liten doodle har väl gjort
så. Nej men fan, vad kan det vara? Nu ska vi se,
Det är rätt så tvärs emot att vara just den här nördiga matematikern egentligen.
Var det?
Han gillar en typ såhär att dansa.
Eller var han typ tyngdlyftare eller något?
Nej, alltså han var långdistanslöpare.
Jaha.
Eller ultralångdistanslöpare till och med.
Ja. Oj, det kunde jag ju på något sätt gissa om...
Jag sa detta för att
du sa jag gillar det. Så började jag tänka så här, Bennett Det är så jag kom fram till att han gillar att lyfta CS jävla muskulös. Att han gillar att lyfta tack för att ni inte sa någonting när jag sa så. Men vad fan han pratar om? Jo, att vem ska spela honom? Benedict
Cumberbatch.
Ja, och han har ju biffat upp sig så mycket inför Star Trek-filmen. Så jag tänkte att han kanske skulle behålla musklerna i filmen. Jag tänkte så, jag tänkte på hans fysik. För han måste ju vara lik honom för han spelar honom. Och han är lång och ganska smal. Ja, så han skulle ju kunna. Så jag hade det på tungan. Believe it or not.
Det var skönt, liksom. Jag kunde gissa det. Efteråt säger du hur
det
exakt
när du hade fått svaret så att du berättade hur det skulle
du vet, jag kommer spela upp det här baklänge.
Om han nu ska editera här, då kommer han säga långdistanslöpare.
Inklippt hårt i andra fall.
Precis.
Vad tror han är? Långdistanslöpare.
Precis. Det finns så här fina historier om typ när han ska på möten i London under andra världskriget. Det är 64 kilometer bort. Han springer.
Okej, det är jävligt hardcore.
Det låter som en skrön.
Han känns som en människa som han har så mycket ur, så han måste bara rensa på något sätt. Jag kan tänka mig att han rensat att han kunde bli så här blank slate i huvudet.
Typ han typ sprang maraton på var det typ 2:46.
Åh jävlar, okej. Jag ska ju springa maraton nästa år, men jag tror inte det blir såna tider faktiskt.
Hur springer du?
Jag siktar ju under 4 timmar. Liksom. Nej, 4,2 mil. Okay. Under 4 timmar satsar jag på. Det räcker, tror jag.
Ja, jag vet inte om jag har så mycket detaljer här kvar.
Nej,
det är ju
perfekt.
Jag vill liksom teasa folk och kolla upp honom nästan. Alltså, om man kollar på den listan med typ så här saker i den här datavetenskap som han har liksom inspirerat till faktiskt skapat. Den är några sidor lång. Han bara kom på så mycket. Just här, typ så här, vad tänker du? Algoritmer i datavetenskapssammanhang. Det var han som formaliserade detta.
Det gillar han mer än Tesla.
Ja, nästan faktiskt. Det är så här, Tesla var lite galen att få en, men han, men han, ja, han kom på en hel del.
Han var inte långdistanslöpare, Tesla.
Vad sa du han hette en gång till?
Alan Turing.
Ja, vad bra. Du är nöjd?
Ja, än så länge.
Får vi en andningspaus? And we're back.
Tillbaka.
Tillbaka.
Det var jättesvårt att försöka hitta på någonting att prata om, för att det finns faktiskt ganska mycket olika ämnen tydligen.
Ja, tydligen.
Och man i ens hjärna så blir man så här hårt filtrerad och det här vill ingen höra.
Ni trycker inte på random knappen på Wikipedia då. Wow.
Nej.
Jag har gjort det, men jag har inte använt något av det.
Nej, samma här. Bara för att göra idéer.
Ja, jag satt faktiskt i helgen och så satt jag och kollade på Today I Learned på Reddit.
Den är bra också.
Men jag fick faktiskt ingen inspiration. Eller jag lärde mig massa saker, men det var så här.
Vad är det då?
Det är
jag vet vad Reddit
är. Ja, precis. Today I Learned är bara folk som sådär, typ, de har snubblat på intressanta fakta och vill sprida det. Och ibland är det roligt, ibland är det jättefantastiskt och ibland är det bara dumt. Och det kan vara allt möjligt. Men det är väldigt roligt, sådär, en rolig subreddit att sitta och titta på. Bara sådär, verkligen dum surfa liksom. Det är som att sitta och klicka på random på Wikipedia.
Typ. Man lär sig det.
Ja, men precis.
All kunskap är ju
Ja, men så till slut så gick jag tillbaka till basics och valde ett ämne som ligger mig nära hjärtat och som så ligger oss alla nära hjärtat. Världens mest kända tv-spelsfigur.
Mr. Mario.
Mr. Mario.
Som att jag skulle säga Sonic.
Ja, precis.
Janna då.
Var inte en sån.
Precis.
Don't be a Sonic.
Precis. Jag pratar om, heter han Jack och Dexter? Nej.
Crash. Precis, Crash Bandicoot. Hans nyskapande spel.
Det är aldrig någon som pratar om den här, vad heter han? Cool Spot. Den här röda lilla kluppen.
Seven Up Time.
Super Mario alltså.
Super Mario. Och det är såklart, det är ett jätte ämne som man kan ägna sådär nästan terminer av föreläsningar åt om man vill. Men jag tänkte berätta lite kort om hur Mario kom till. vart det började någonstans.
Blommor och bin.
Blommor och bin.
Kramades länge.
Jag hoppas jag kommer förklara vad han egentligen heter efternamn också.
Pappa Mario och mamma Mario kramades länge.
Gammel Mario.
Läcker Mario.
Mm. Tänk en hel värld med Mario.
Futter Mario. Mm. Ja. Det är så att Mario.
Vad heter Marian då?
Ska jag heta Marian. Det är något som en båt som Viking Line. Mm. 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 Välkommen till Marian. Det är kaptenen som talar.
Välkommen till Marian. Ja.
Så åter till ämnet.
Åter till ämnet, precis. Försöker
lite styra tillbaka.
Vi hoppar tillbaka till sent 70-tal. Och arkadspelen har börjat slå igenom. Och det fanns egentligen bara två stycken genrer. Det fanns rymdspel, där man flög och sköt. Och så fanns det labyrinter, typ Pac-Man. Nintendo var inte så där jättetidigt ute på den här marknaden, men de försökte ändå runt kanske 1980 med ett spel som hette Space Panic. Nej, nu ska vi se, nu säger jag helt fel här. Det var så där, det var några små saker som jag hade kladdat ner här, men det var väldigt så mycket. Radar Scope hette det. De släppte ett rymdskjutare som
också.
Ja, som inte alls gick speciellt bra, som inte, det var bara drunknade i bruset.
Men de hade varit med korttillverkare bara innan typ spel.
Hade de inte alls
precis. Ja, precis. Ja, de hade börjat försöka lite så där försiktigt med sällskapsspel och sånt där. Ja, precis. Och love tester och olika saker. De anställde en ung man som hette Miyamoto som liksom typ dels den här leksaksavdelningen, så det var där han började då typ 78 eller något sånt där.
Mm. Hur det till hans galger med så här djur som var utformade som djur eller liksom.
Säkert, han gjorde ju leksaker i alla fall från början liksom, så att ja, precis. Men ja, men som sagt, var det på 80-talet de ville slå sig in på arkadmarknaden, för det var en växande marknad. Så de försökte sig på att släppa Radar Scope. Det sålde inte alls speciellt bra. De kände att de måste titta på något nytt. De vände sig till Shigeru Miyamoto, och så sa han jobbade på deras utvecklingsavdelning, och sen så frågade han vad skulle du vilja göra liksom? Vad skulle du kunna göra av det här? För de hade en massa maskiner, och sen så hade de på de här maskinerna, alltså allting var ju färdigt, så att hårdvaran var väldigt definierad, det här är det vi har och så här ser kontrollerna ut. Men vi skulle behöva konvertera dem till liksom programmera om dem här på något sätt. Han hoppade på, blev jätteglad över den här möjligheten, och av någon anledning så ville han jättegärna göra ett spel om Carl Alfred Papai. Men det var svårt att köpa loss rättigheterna. De var väldigt osäkra på om de skulle liksom kunna hinna göra det innan spelet var klart. Så att han designade ett spel byggt kring pappa, men med liksom mer så placeholders figurer. Så han skapade en liten gubbe som egentligen en trio, en gubbe istället för Carl Alfred. Mm. Och sen så blev det en apa istället för Brutus. Mm. Och sen så blev det då vad heter hon, Pauline, eller flickan då, istället för, jag vet inte vad hon heter på svenska, Olivia, precis.
Jag ser det nu när du säger det, men jag har inte tänkt på det.
Jag måste bara, jag fick en jävla dum tanke, för jag satt och småfnitt åt när han sitter i rummet och de frågar liksom vad de frågar, skulle du vilja haka på det här spelspåret eller vad de sa så här. Jag såg lite framför mig det misstänkta. Ja. Han bara, vad kan du tänka dig att göra inom spel? Och så ligger det så här på hans skrivbord där, en banan, en skiftnyckel, så hittar han på alla spelscenen här, om det fly när han hittar på. Mm. Ja, nej, det lät roligt i mina röster i huvudet.
Ja. All the voices.
Nej, så att som sagt, han ville göra ett spel om Carl Alfred egentligen. Men de visste inte om de kunde få loss rättigheterna, så att han började skapa någonting. Han skapade en slags placeholder-karaktär. Han var lite inspirerad av olika saker. Bland annat så har det nämnts att han gillar tanken på hur Hitchcock hoppar in i filmer, liksom sina egna filmer hela tiden, så ville han ha en karaktär som han kunde stoppa in i alla sina spel.
Så att han var så bra att sätta på Nintendo. Nej. Gubben med mustaschen. Ja, han ska med alla spel. Ja,
men på den tiden, det här var ju liksom innan han egentligen hade ens hittat på själva spelet. Mm. Så då gav han den här figuren ett väldigt fantasifullt namn. Kan ni gissa vad han hette från början?
Airman. Var det
något?
Jumpman, ja!
Precis. Det kom lite senare. Från början så var han bara Mr. Video.
Mm. Ja, fan, det är ju bättre än Airman.
Ja,
så jag
tror... precis. Ja.
Wow. Mr. Video. Precis. Ja, någon sån här Polyvus-utgivare.
Fast det finns ju spel som nu som är, hur kan jag tänka, Commander Video. Mm. Bitrip.
Är det han som en svart hel
svart rektangel med vissa
en svart smurf med en ficklampa som
precis.
Ögon.
Ja, precis. Nej, för från början så var inte tanken riktigt att göra han tänkte inte så mycket plattformsbanor eller på sig. Omedveten ordvits. Utan det var lite mer labyrinttänkat. Så i första iterationen av spelet så spelplanen ser ut så att du har banor och sen så har det stegar emellan och sen så kommer det tunnor emot den. Så från början så var det mer så att du skulle undvika tunnorna genom upp och ner liksom med de här stegarna.
Marcus ritade upp banan här för
nätvis
med pekfingret.
På blocket.
Ja, precis.
Men med mått då, alltså allting, när han återberättar hur saker och ting skapas så är det så lätt och så lekfullt sådär. Så att han tänkte att, vad skulle jag gjort om en tunna kom rullande emot mig? Mm. Jo, jag skulle hoppat över den.
Boom!
Boom!
End credits.
Han var spänstig alltså.
Precis, så där kom tanken på att man skulle både kunna undvika dem genom att gå i stegarna och så ska man kunna hoppa över de tunnorna. Och därigenom så skapade han, inte det allra första plattformsspelet, det var det som jag sa tidigare, Space Panic. Det var det första plattformsspelet. Det kom 1980. Det var, nu ska vi se, Universal Entertainment Corporation. Också känt som Azur. Som var ett japanskt företag som gjorde mycket så här, vad heter det, pachinko-spel och såna saker. Mm. De hade gjort...
spelet som gör det bästa ljudet någonsin.
Precis. Ja, precis. Underbart.
Huvudverken om 5 sekunder.
Ja. Det är nu får lägga in ett ljudklipp på hur
du får lägga in
pachinko-hallon.
Ja, jag lägger in ett ljud här. Och sen kan jag efteråt
sänk
lägga in...
Sänk volymen också.
Ja, jag sänker volymen då. Jag lägger in det ljudet och direkt efter lägger in ljudet hur det låter från Ikea i Kungens Kurva. Så får ni huvudvärk.
Precis.
Deluxe.
Precis. Arus hade året innan gjort, eller 1980 då, gjort Space Panic som blev känt. Många påstår att det är det första plattformsspelet, men det påminner ändå ganska mycket om labyrintspelen så att säga. Mm. Så att det blev det spelet som inte nu blev Popeye utan som skulle komma att bli Donkey Kong blev det här första plattformsspelet där karaktären faktiskt hoppar då, inte mellan plattformen men han hoppar i alla fall.
Han är på plattformen.
Precis.
Inte hoppa mellan dem bara.
Jag tappade lite spåret här. Men
var inne på att han kör med mot älskar att hoppa över tunnor.
Och då säger ju ryktet, och det har jag inte riktigt bekräftat, men då säger ju ryktet att det var efter Miyamoto kom på liksom att när man hoppar över tunnor så blev figuren också känd som Jumpman med kopplingar till Pac-Man och andra så här liksom den, som huvudrollsfigur. Och han hittade på en liten backstory då att Jumpman var snickare. Det här var en byggarbetsplats. Donkey Kong var hans husdjur som han misskötte. Så att Donkey Kong blev sur och kidnappade hans flickvän då.
De hade ingen bra relation.
Nej, precis.
Så Mario är ursprungligen en
djurplågare. Ja, i princip.
Det som är intressant är att Miyamoto jobbar ju mer med storyn än själva spelet.
Ja, precis. Ja, men det är roligt. Det fanns en annan väldigt känd person inblandad i det här. Och det är... vem är sådär mest känd om man tänker, så man bortser från Miyamoto tidigare Nintendo. Någon som vågar säga något namn?
Yamauchi, men han är ju chef.
Ja.
Gump är Yoko.
Precis.
Ja, du är han. Gameboy.
Precis.
Metro, var det inte ens på Metroid också? Eller Yoko?
Ja, men det var han också. Ja, precis. Ja, precis. För han blev projektledare för det här liksom, spelet. Så att hans roll var mer att inte driva på kreativiteten, för Miyamoto är väldigt kreativ person, utan så har det dämpa liksom alla idéer.
Ja. Riktiga gamla rävar med det här projektet. Men han gick bort och inte Miyamoto, men gjorde han inom det
och tyvärr alldeles för tidigt.
Så. Typ efter Virtual Boy, men det var väl sista precis. Projekt.
Nej, han gjorde Wonderswan. Ah, alltså. Han hoppade av Nintendo efter Wonder Boy och sen startade han upp ett eget företag och gjorde den här Wonderswan. Nej, men i alla fall, de var från början, de visste ju som sagt för plattformen var Radioscope, så de visste ungefär hur mycket pixlar och mycket färger och sånt där de har att joxa med, så att
inte mycket alltså.
Nej, precis, så att Mario fick vara 16x16 pixlar och tre färger, specifika färger, och det är därifrån, alltså.
David, vad håller du på med? Han försöker psyka Marcus här under debuten och bara byter ringsignal.
Han har på att ladda ner en ringsignal där från nätet.
Tycker du det här låter som mig?
Låter det här som Japan?
Precis. Nej, han var 16x16 pixlar, tre färger, så att allt det här som blivit symptomatiskt med Mario, det var ju design tvångar, om man ska kalla det för. Han gav Mario en mössa för att han skulle slippa köra hår och ögonbryn och sådana saker. Han gav honom en mustasch för att han skulle slippa en mun och olika ansiktsuttryck.
För alla vet ju, folk som har mustasch är helt jäkla
precis.
Är du ledsen?
Precis. Nej, och sen hängselbyxorna var också en sån här han behövde ge dem kontrasterande färger bara så att man tydligt skulle se dem mot den här mörka bakgrunden. Men så att, ja, det är basically första gången Mario dök upp. Men då hette han inte Mario, utan då hette han Jumpman, som sagt. Året efter, det här var 1981, nu ska vi se. Donkey Kong kom 9 juli 1981. 1982 så kom Donkey Kong Junior, uppföljaren till spelet.
Vilket konstigt liksom val av uppföljarnamn. Alltså, inte Donkey Kong 2 liksom, som folk ska, Donkey Kong Junior låter som någon sorts liksom, enklare.
Och premissen i Donkey Kong Junior, det är att Jumpman, som nu faktiskt hette Mario, och vi ska komma tillbaka till varför och sådär. Men nu hette han... Jumpman hade nu fängslat. Satt apan i bur. Han läsnade på att han snodde hans... Han läsnade på att han snodde hans tjej hela tiden. Så när han väl fick tag på honom så satt han i bur. Och Donkey Kong Junior är det enda spelet någonsin som har haft Mario som antagonisten, som den bad guy, som liksom boven, skurken.
Jag vet inte fan, det är Mario och Tito, det är lärospel Mario de man ska skriva. Han är ganska arg där.
Doktor Mario.
De sätter man på mörka undertonerna i typ Super Mario World. Alltså, det är egentligen bad guy där också.
Bonusbanorna liksom vänder på färgen och allting blir såhär baklänges och grejer. Ja, Donkey Kong Junior som sagt, 1982. Fortfarande då han hade blivit döpt till Mario nu helt plötsligt. Och fortfarande så är det inte. Det finns ju en väldigt känd historia kring vem han är döpt efter, men det är fortfarande inte. Det är ingen som har bekräftat det här eller som har sagt om det eller inte. Någon som vill.
Det var väl en vaktmästare någonting, var det inte det?
Mm.
Har jag för mig, som hette Mario eller fastighetsskötare eller någonting, var det inte så?
Precis. Fastighetsskötaren, eller om han till och med ägde fastigheten, där Nintendo of America öppnade i New York. Han hette, nu ska vi se så jag får rätt efternamn också, Mario Segale heter han. Och det gick inte jättebra för Nintendo i början i USA. De hade lite knackig ekonomi för att de hade ingenting att sälja, utan de hade bara ett stort företag.
Var det bara en apintervju?
Ja, precis. Så att de halkade efter med hyran. Så att det var, ryktet säger då att den här Mario var där flera gånger och skällde ut chefen. Så att han blev ett känt ansikte, men kanske inte liksom på ett positivt sätt.
Så då döpte vi den här djurplågan efter.
Ja, men precis. Och av någon anledning så tyckte då, så säger ryktet då, att då tyckte de att det var en bra idé, att då skulle de hylla honom genom att döpa en liksom karaktär i sitt första, eller sitt nästa spel då efter honom.
Ja, det kanske var för att liksom få honom på god fot.
Ja, men precis.
Så, men var det då han var en bad guy för första gången någonsin?
Oh.
Jo, ser du, det är fast i min stor igen.
Precis. Men då hette han Mario, som sagt var, och han var fortfarande snickare då. Det kom ett Donkey Kong 3 dessutom året efter. Någon som vågar gissa vad huvudkaraktären hette i Donkey Kong 3?
Donkey Kong Senior.
Oj, ja, men man spelar väl en snubbe liksom,
ja,
eller?
Ja.
Åh gud, jag
vet inte.
Ja.
Nej, ingen aning.
Han hette Stanley. Så att det var lite, ja, precis. Så först tittar de på att okej, men vi skapar den här lilla Mario-karaktären, så döper vi om till Jumpman. Och sen så nästa spel så får han så, ja men nu heter han Mario. Och så tredje spelet bara, nej men fuck him, nu plockar vi in en ny kille, vi kallar honom för Stanley. Och Stanley har ett växthus. Och Donkey Kong sitter högst upp i det där växthuset och skakar på bikuper så att det kommer ut.
Men vad gör han där? Har Mario skiter bara, du är fri du.
Nobody knows. Nu sitter han högst upp i ett växthus och så skakar han på såna här bikuper så att bin åker ner och attackerar blommorna. Just, ja. Jag vet inte, jag trodde bin var bra för blommen.
Nej.
Stanley
logiket,
precis. Och istället för att det är ett plattformspel så har det blivit en shooter. Så att Stanley rör sig underkant och skjuter.
Man skjuter av vatten eller?
Ja, skjuter sån här växt, vad heter det? Insektsgift liksom.
Det kommer du göra jättelångsamt. Du kommer fräta bort din huvud.
Så att spelet Greenhouse till Game & Watch är i princip samma som Donkey Kong 3. Men även om Donkey Kong 3 nu kom på
Stanley alltså.
Men sen samma år då, 93, när de beslutade sig för att nu gör vi ett nytt Donkey Kong och vi kallar huvudkaraktär för Stanley, så vill de ändå nu ger vi Mario ett eget spel och vi ger honom en bror, för det ska vara två spelare.
Så 83?
83.
Ja, jag tycker precis. Så 93, jag bara, wow.
Ja. Då hittar de på hittar han på att han ska få ett helt eget spel i alla fall, där han ska verkligen vara huvudrollen. Vet ni hur Mario Brothers ser ut? Mario Bros, så att säga, originalet. Det är ju som ett plattformsspel, fast det är verkligen bara så här svart bakgrund och så ser två så här avloppsrör.
Ja, just det, det är faktiskt jävligt kul. Man spelar två stycken här, eller kan man.
Det här utspelar sig faktiskt på en speciell plats, det här spelet.
Källare eller något sånt?
Ja, typ. Det utspelas i kloakerna.
Ja.
Och det är en speciell stad dessutom. Det finns faktiskt en backstory.
Kanske, det är ju så.
Vad sa du det var?
New York. Det kanske är någon inspiration.
Jag tycker det är jätteroligt att Mario Brothers, det här liksom enkla plattformsspelet, det har en liten backstory ändå. Liksom, just att det utspelas i kloakerna i New York. Och det här, nu har när vi har kommit så långt som till Mario Brothers, då har de också blivit italienare.
Såklart.
Och rörmockare, för att de är ju nere i klakarna.
De är inte så höga utbildning som de kan vara snickare. Eller nu vet jag inte.
Så 83, då hade vi kommit så långt, så att då började vi hamna liksom på den Mario som vi känner idag. Då hade han liksom, det var en italiensk rörmockare som bodde i New York.
Jag tänker typ att då typ han har varit så här, han har ju varit så här djurplågig till att börja med. Alltså han var, den mörka perioden, han var borta och den här Stanley istället. Alltså bara byta en helt hållet personlighet. Och han är inte djurplågig längre och omutbildar sig till rörmockare.
Var Stanley Mario?
Nej.
Har han kommit tillbaka någon gång? Stanley. Det är ju...
Det är konstigt.
Ja, det är konstigt. Borde få ett eget nytt så här, storspel. Ja, eller vara med i Smash Bros.
Alltså, det är ju inte helt
omöjligt. Med växtar.
Ja, nej, sen det här var 83, 85, september, 13 september 1985 så kom Super Mario Brothers som sen liksom skapade den här jätteikonen, om man ska kalla det för.
Och då alla spelat.
Ja, men då hade vi på något sätt då är vi verkligen tillbaka i mer mått och banor, så att säga. Då är vi inte längre nere i liksom i kloaker i New York, utan då är vi i vad heter det, Mushroom Kingdom.
Ja, precis. Färgglad.
Precis.
Alla ögon.
Precis. Alla saker och ögon. Plattformsspel som scrollade liksom när det sprang, eller?
Jo, det var det nog.
Anfall på den här hemkonsolen.
Mm. Ja, liksom, du tog mer i process och kraft och liksom har något som rullar på.
Ja, men det är säkert känt. De har ju, framförallt så har de på senare år så har de verkligen hittat på, men det har ju verkligen hyllats för att vara så smart konstruerat på så många sätt.
Mm.
Hur man under första banan så lär man ut allting som man behöver kunna för resten av spelet utan att du har någon så här liksom, vad heter det?
Textskärm består. Jag trycker på det här.
Precis. Allting från hur man placerar honom och liksom.
Jag har faktiskt sett en sån en video som visar jäkligt bra. Okej, den här svampen gör det och jag kan hoppa på block och
Han har varit med i över 200 spel. Inräknat liksom gästinhopp och allting. Någon
party och sån här grej.
Ja, precis. Någon som vågar gissa på hur många spel som Mario, eller hur många Mario-relaterade spel som har sålts. Alltså vi räknar in Mario Party och Mario Kart och Mario.
Var inte det sån?
Nej, han 200, men hur många de har sålts?
Ja, totalt. Ja, hur många exemplar?
Ja, precis. Hur många exemplar de har sålts?
Uff, det är väl
en miljard.
Nej, eller 300 miljoner. 400 miljoner.
Mm.
Nej, det är kanske lite mycket. Nej,
jag tror inte. Vad kan första ha sålt? Typ 150 miljoner eller något sånt.
Okej, jag säger 400 miljoner.
Mm. Det är en jättebra just nu. 445 miljoner.
Ja, då tackar vi för oss. Det. Nej.
Nej, sen har jag bara lite sådär allmänt trivia. Det blev ju en film. Mm. Bob Hoskins.
Som alla älskar.
Som alla älskar.
Jag vet inte, är den i kanon?
Ja, det är ju i New York och kan de inte.
Den är nog ganska. Jag ska inte uttala mig med säkerhet.
Den är ju att där förklarar det här med varför heter Mario Brothers.
Ja.
Det här med att då heter ju Mario heter Mario.
Ja, just det, precis.
Luigi Mario.
Precis.
Det är jätteroligt.
Precis. Och det är precis. Jag vet inte. för att precis, det är många som hävdar att han inte har ett efternamn.
Mm. Det kommer förmodligen säga okej. Och nu de två, vi kallar dem Super Mario Brothers. Varför heter de, vadå Mario Brothers? De måste ju båda heta samma efternamn. Okej då. Det känns som så efterkonstruktivt.
Han kan heta Stanley Mario. Jag väntar bara på den twisten.
Eller så heter de 10.
Ja, precis, 35 års jubileet.
Eller så hette han, vad hette han? Segale.
Ja, precis. Nej, men den filmen är ju...
Jag kom på bara en liten parentes som jag glömde nämna när vi pratade om designen av Mario. Och det är någonting som faktiskt inte har pratats jättemycket om sådär, men jag har sett det hintats på olika sådär, forum, och det är en ganska rolig, eller rolig sak. När japaner är på liksom lite rasistiskt humör och vill sådär, visa hur europeer ser ut eller hur vita människor ser ut, så är de i princip alltid blonda och har stora näsor. Alltså nästan som den nybilden av judar som finns i Europa. Så har japaner en bild av europeer som stornästa. Så att det finns, om vi nu ska återkomma till det här rasistiska
som är ett ständigt ämne.
Precis, det är mycket diskriminering och sånt. Det var Turing och det var smurfarna.
Så är det lite roligt det där att,
jag är nämligen som inte är rasistisk.
Ja, det var lite rasistiskt jag drog upp det också. Libyen, dit vill ingen åka nu liksom. Okej, jag var hemsk.
Så det är lite roligt att Mario, som sagt, när de designade Mario så gav de honom, han skulle ju vara vit liksom, var tanken. Så därför, bland annat därför, så tror man också då att det är därför han har fått en så stor näsa.
Mm.
Det är för att det, liksom, att det ska vara tydligt att det var en vit man. Det var ju jättemycket kontroverser, om det var tidigare år eller förra året, när, ska vi se, vad hette de då? bla 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 bla. All Nippon Airways tror jag. Just det. All Nippon Airways gjorde en reklamfilm där de skulle börja flyga mycket mer till Europa och till olika sen västerlandningar.
Jag vill ha ett flyg där.
Ja, precis. Ja. Så det gjorde de en jättekonstig reklamfilm där två stycken japanska businessmän plötsligt blir stornästa vita människor med så blonda peruker.
Plastic smurfery. Ja, precis. Ja. Pappa smurf kom, nej, gammal smurf kom då.
Och någon annan så blev folk provocerade.
Hytta menar jag.
Ja, som sagt, det blev en film 1993. Det var första filmen som var baserad på någonting som började som ett tv-spel.
Sen började det bra.
Ja, precis.
Jag gillar den filmen på något vis. Ja. Den är inte bra, men jag gillar den.
Anledning i så fall.
Jag gillar, alltså det är så här, det är bara så mycket.
Men den har ju nästan ingenting att göra med Super Mario. Det var så här, jag kommer ihåg när jag såg den lite bara jävla cool ska bli så bara. Vad fan är det?
Den här dark and gritty liksom.
Jag har inte sett den sen då liksom, så jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Det blev en tv-serie också med en riktig skådis, eller en riktig människa som skådis, som hette Lou Albano, som var, han hade jobbat med wrestling och grejer tidigare. Och sen blev han då Mario med amerikanska kids. Ja, precis. De hade en signaturmelodi där de sjöng om hur man do the Mario, hur man liksom dansar som Mario. Det var jättefantasifull. Swing your arms from side to side, take one step and then again. Det är Marios dans. Det är liksom
do the Mario.
Ja, do the Mario. Precis. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario.
Nostalgi.
Ja, precis. Och sen tv-serien kom 89. 1990 så fick de för sig att då hade Mario blivit ett så stort fenomen i USA, så att då ville de ha med honom som en grej på mässor och sånt där. Så att då hittade de på en, då tog de en 3D-animering av honom där de kunde, de hade så här, vad heter det, någon slags face capture programvara så att de kunde ha en skådis som satt i bakgrunden och pratade och som så animerade dem.
Du måste se ut som Tillbaka till framtiden 2, den grafiken på Hajen 17 och
väldigt texturiserad.
Fan vad coolt.
Och då behövde de en röst i det här, så att då tog de in en massa röstskådisar som fick fick testa för den här rollen helt enkelt. Och alla var ju på något sätt inställda på att det här är en tjock amerikansk italiensk rörmockare med mustasch som det handlar om. Året innan så hade de dessutom gjort en tv-serie med Lou Albano, var en stor, stor kille. Han var både lång och tjock och liksom hade en mörk röst sådär. Men den killen som nu inom stationstecken vann den här castingen och fick bli liksom Marios röst, Charles Martinet, som vi allihopa fick se i våras.
Ja, på Redspelsmässan, ja.
Precis. Han tyckte att han fick bara beskrivet för sig att du ska vara en röst som ska prata med barn på mässor om tv-spel och leksaker. Så han utifrån de premisserna så kände att då ska det vara en ljus, ofarlig, glad, rolig röst liksom. Så han hittade på det här, just den här It's a me, Mario!
Den här pedofilen.
Ja, precis. Så det var precis. Han stack ut jättemycket och fick den här rollen och sen blev det så som folk liksom, det blev kanon, eller vad man säger liksom. Det är så Mario har låtit sen dess, och det är faktiskt Martinet som har gjort Marios röst då ända sen 1990. Första spelet han gjorde rösten till var ett PC-spel som hette Mario's Fundamentals.
Ja, så en lek och lärgrej.
Ja, precis, lek och lärgrej.
Snark.
Precis, 95. Sen gjorde han ju 96, då så kom Mario 64. Vad var han blev känd för?
Hur då hans val av att göra rösten påverkar hur karaktären utvecklas liksom. Att göra en glad röst istället för att ha den här den burdus rörmockare, det kunde bli en helt annan.
Han gör väl Wario, Waluigi, de här sakerna.
Precis. Han gör många av de där rösterna. Han gör såklart även andra röster liksom.
Och du kan känna på det, It's a me.
Han har bara spelat in en gång. Så har de bara
det syns, det någonstans finns det 8 VAV-filer
har sagt så här, okej, börja nu. Så du får 100 kronor i timmen. Så det tar lite 5 minuter för att göra allt det där. Så, ja, det blir inte mycket pengar. Men nu använder vi de här hur mycket vi vill.
It's a me.
Ja. Ja, det var ju en jäkla heffaklunt till information där.
Ja.
Det var ju jäkla mycket roligt.
Ja, det blev större än vad jag... Men, ja.
Det var svårt. Det var precis som Shigeru Miyamoto. Det sa han också. Det blev större än vad jag hade anat.
Ja, men det var ju verkligen så. För som sagt, han satt ju inte... Han hade ju tänkt, som sagt, för att hans tanke var ju inte att skapa en maskot för Nintendo, utan hans tanke var att skapa en väldigt neutral liksom sprite-grej som de kunde återanvända i spelen, för att det blev mest liksom lite kostnadseffektivt. När vi behöver någon liten gubbe som ska göra någonting så kan vi slänga alltså, Mr. Video.
Det blev ju nästan så. Ja. Efter vad vi är typ 200 spel.
Så, så hela Nintendo och Mario baserat på bara ekonomisk effektivitet.
Lite krasst så, för som sagt, och det började med, de hade ju plattformen här Radarscope. Så att han fick ju i princip, som sagt, för det var inte så här, skapa en rolig tv-spelskaraktär som barnen kan identifiera sig med, utan det var liksom, du har 16 gånger 16 pixlar, gör något.
Lösa problem.
Och bara för, när vi ändå pratar om första spelet igen, så kan man knyta ihop och säga att de gjorde ett Popeye-spel sen, som Miyamoto också var inblandad i, 82 eller 83, något år senare i alla fall, så fick de faktiskt rättigheterna. Och det är ingen i hela världen som kommer ihåg det spelet. Så att det var väl ganska bra att de inte fick rättigheterna, för då hade vi liksom inte... det hade inte blivit något... Kanske inte ens blivit någon Nintendo liksom.
Då hade det blivit bättre om Sonic istället.
Ja, precis. Ja, just det, precis. Den första mest kända.
Ja, Sonic hette Stanley först.
Ja, precis.
Alternativ var
det. Han hette Run Man från Run. Han kunde springa. Ja.
You got the runs, man. You got the runs. Ja, men tack för det då, Marcus.
Tack.
Och med det så säger vi väl hej då. Eller? Var det någon som vill tillägga någonting? Du vill inte, nej. Du vill inte sälja in någonting?
Nej.
Nej.
Jag har en podcast. Nej, jag ska. Nej, då har jag inte.
Nej, vad bra. Men hej då.
Hej då.
Hej.